Du helige, rättfärdige, nådige Gud. Tack för ditt ord. Tack för att vi inte behöver be att du ska göra det levande för oss. Det är ande och liv. Och nu ber vi att du din stora nåd och barmhärtighet låt oss få erfara ordets kraft. Dess kraft att döda och göra levande. I Jesu namn. Vi ska stanna inför två verser ur den 22 salmen i Psaltaren. Det är en messiansk psalm som Jesus citerar på korset. I Jesu namn. Min Gud, varför har du övergivit mig? Jag brister ut och klagar. Men min frälsning är fjärran. Min Gud, jag ropar om dagen, men du svarar inte. Och om natten, men jag får ingen ro. Jesus ropar ju detta på korset. Min Gud, varför har du övergivit mig? Varför ropar han min Gud? Han är ju själv Gud. Ja, dels är det profeterat om det i den 89:e psalmen, vers 27. Det är en psalm som i stora delar handlar om Messias. Om Guds nådeförbund som han upprättat med honom för vår skull. Där sägs bland annat om vi överger hans lag och håller på med olika synder, avfall, så ska väl Gud straffa det. Men min nåd ska inte ta ifrån honom. Jag ska inte svika i trofasthet. Nådeförbundet med Kristus står alltid fast från Guds sida. Och Guds trofasthet, det är att vi alltid har detta i Kristus. Men ibland framställs Guds trofasthet som att han inte skulle kunna straffa och inte höra någonting till sin helhet och sin heliga rättfärdigheten. Men förbundet med sonen, det står fast. Och dit vill han locka, driva, skrämma oss. För där vi frälsta, saliga alla som flyr till honom. Men då står det alltså i den 27:e versen. Han ska ropa till mig, du är min fader, min Gud och min frälsningsklippa. Och Jesus ber ju ofta evangelierna till sin fader. Och han gör det i Getsemane, han gör det på korset. Men att han ropar, min Gud, så vitt jag kunna finna är det bara på korset han ropar detta. Men det är alltså profeterat det, han ska ropa till mig, min Gud. Det är det ena, och varför skulle Jesus komma i den ställningen att han ropar, min Gud, varför har du övergivit mig? Ja, vi ska faktiskt börja i Rosenbad när vi söker svar på den frågan. Där finns en herre som heter Ulf Kristersson och han är Sveriges statsminister för närvarande. Han är varje svensk medborgare statsminister vare sig man vill det eller inte. Även om jag av hela mitt hjärta skulle önska att han inte vore det, skulle det ändra något på verkligheten, vad jag önskade? Inte ett dugg. Han är min statsminister. Om jag skulle vara så dåraktig så jag tänkte att jag vill ha någon annan som statsminister, så jag försöker inbilla mig det, att kanske Johan Persson, att han är min statsminister. Skulle ändra något på verkligheten? Inte ett dugg. Men jag skulle leva på en lögn i det fallet. För det är Ulf som är statsminister, ingen annan. Och det har vi rätt lätt att förstå, att så där hänger det ihop. Men hur är det då med Gud? Hur är det med Gud? Många förnekar att han finns. Många förnekar det ena och det andra som man säger om sig själv. Och så är vi så ytterligt benägna att ha avgudar. Pengar, hälsa, intelligens och det ena och det andra som vi sätter istället och tycker vi kan överpröva Guds ord. Kan det här vara rimligt? Men om vi ser i Bibeln så står det gång på gång att Gud ensam är Gud. Han kallar sig ofta för den högste i sin form. Högste av allting. Och läs gärna Jesaja kapitel 40-45 åtminstone. Där kommer det igen gång på gång i olika former att jag är Gud och ingen annan. Före mig blir ingen danad och efter mig ska ingen komma. Gud är alltså Gud. Honom kan vi aldrig få ner från tronen. Han är och förblir allt kötts Gud. Varje människas Gud. Men om jag inte har honom till min Gud, då är han väl inte min Gud. Jo, objektivt så är han det. Han har skapat hela universum med sitt ord. Han uppehåller hela universum med sitt ord. Och särskilt om jorden så står det att jorden är Herrens och allt vad därpå är. Han äger dig och mig. Han äger allt som är på jorden. Han är vår Gud. Han är din Gud. Han är min Gud. Och lägg märke till att första budet är formulerat. Jag är Herren, din Gud. Så börjar jag laggivningen. Jag är Herren, din Gud. Därför kan han ge oss en lag som vi aldrig kan komma bort ifrån. Därför ska vi en dag göra räkenskap inför honom, varje människa. Därför att han är vår Gud. Och hur är nu första budformulerat? Jo, du ska inte ha några andra gudar jämte mig. Alltså det är aldrig frågan om att inte Gud skulle vara vår Gud. Men du ska inte ha några gudar jämte honom. Bredvid honom. Men det har vi. Vi inbillar oss och förtröstar på både ena och det andra. Vi fruktar det ena och det andra. Och vi förtröstar och hoppas på det ena och det andra. Men han säger, jag är Herren, din Gud. Du ska inga andra gudar hava jämte mig. Gud är obestridligen Gud. Honom kan vi inte störta eller sätta till sida. Men var av gudar jämför med liknelsen med statsministern. våra tankar, våra uppfattningar ändrar ingenting på verkligheten. Och verkligheten är att Gud är vår Gud. Och nu är han helig. Vi är syndare. Vi har ingen möjlighet att stå inför honom i oss själva. Vi är räddningslöst förlorade om vi ska möta honom sådana som vi är. Sådan som han är. Det går inte. Det är helt omöjligt. Men då får vi läsa här hur Jesus på korset ropar: min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Det är som hela människosläktets representant som Jesus möter Gud här. Du och jag skulle möta honom och säga: min Gud. Och så gå förlorade för tid och evighet om vi ska möta honom som vi är i oss själva. Men tänk, nu har Gud sänt sin son i vårt ställe. Han tog på sig hela syndafallet. Och så går han liksom in som vår medlare, ställföreträdare. Och i vårt ställe ropar han: min Gud, min Gud. Kan du se det? Han talar i ditt och mitt ställe: min Gud. Och så möter han honom. Och vad kostar det här? Jo, han blev övergiven av Gud. Han led helvetets pina i ditt och mitt och alla människors ställe. För han var gjord till synd. Han var gjord till förbannelse. Och därför övergav Gud honom i hela människosläktets ställe. Så svaret här: varför har du övergivit mig? Där kan du sätta in ditt eget namn. För det var för att Jesus mötte din Gud i ditt namn som han blev övergiven, förkastad, förbannad. För att du skulle slippa det. Och vad han led, det kan vi aldrig förstå. Han säger: min Gud, jag ropar om dagen, men du svarar inte. När Jesus döptes så öppnas i himlen och kom en röst ifrån fadern: den är min älskade son. Och i förklaringsberget hörde samma röst. Men här på Golgata så är det tyst. Min Gud, jag ropar om dagen, men du svarar inte. Jesus fick lida och dö under en stängd himmel för att du och jag ska få möta en öppen himmel för Jesus skull. Min Gud, varför har du övergivit mig? Hoppa inte över de orden så fort, utan låt dem leva i ditt sinne och i dina tankar. Varje dag. Varför var Jesus övergiven? Jo, så allvarligt är det att vara syndare inför Gud. Så allvarligt är det att vara människa inför Gud. Men han har varit övergiven av Gud i alla människors ställe. Och därför syftar ju hela skriften till att driva oss till Kristus. Att vi ska finna honom och finna frälsningen i honom. Det står ju i Johannes 1:17 att lagen blir given genom Mose. Nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. Nåden har vi alltså endast i Kristus, inte utanför honom. De som fann nåd inför Guds ögon i Gamla testamentet, de fann alltså denna nåd i Kristus. För nåden i bestämd form, den har kommit genom Jesus Kristus. Och så i tidens fullbordan se hur han fullbordade allt i vårt ställe genom sin död, gravfärd och uppståndelse. Och därför säger Herren, som vi så för några veckor sedan i andra salmen, kyss sonen så att han inte blir vred och kniv och gås på er väg. Saliga är alla som flyr till honom. Det är där allt handlar om, att du och jag ska finna Kristus och nåden i honom. Och då kan vi också säga, min Gud, min Herre och min Gud. För i Jesus har vi tillträde till nåden. I Jesus har vi allt. I Jesus har vi en nådig och försonad Gud, en mild fader. Barmhärtig och nådig. Men kom aldrig utanför Jesus. Kom aldrig med din egen fromhet, din egen rättfärdighet eller vad det skulle vara. Då går du evigt förlorad. För Herren brinner av nitälskan för sin kära son att vi inte ska trampa hans blod under fötterna. Hebreerbrevet frågar, hur ska vi kunna undfly om vi inte tar vara på en så stor frälsning? Men det blir fruktansvärt. Men hur är det då idag? Jo, det står fortfarande att Gud är Jesu Gud. Tänk, Jesus är alltså fortfarande på vår sida, om vi säger så. Han står fortfarande som medlare, vår ställföreträdare, vår frälsare, vår rättfärdighet, vårt allt. På grund av vad han gjorde på Golgata. Och det kommer fram på flera ställen i Nya testamentet. Han säger till sina lärjungar att jag för upp till min Gud och er Gud. Han är alltså på vår sida. Min fader, er fader. Och sen har vi tre brev i Nya testamentet som börjar med att välsigna honom. Och det är andra Korintherbrevet, Efesierbrevet och första Petrusbrevet. Och vi ska se andra Korintherbrevet 1, vers 3. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, barmhärtighetens Fader och all trösts Gud. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. Jesus har fortfarande Gud till sin Gud. Tänk vilken tröst, barmhärtighetens Fader och all trösts Gud. I honom har vi allt. Utanför honom saknar vi allt. Till sist några ord ifrån Jesaja. Vi börjar i Jesaja 45, vers 21 och framåt. Vem har sin lång tid låtit er höra detta och för länge sedan förkunnat det? Har inte jag, Herren, gjort det? Och det finns ingen Gud utom mig. Jag, en rättfärdig Gud som frälsar, ingen utom mig. Vänd er till mig och bli frälsta, ni jordens alla ända. Ty jag är Gud, och det finns ingen annan. Jag har svurit vid mig själv, ett sanningsord har utgått från min mun. Ett ord som inte ska tas tillbaka. För mig ska alla knän böja sig. Alla tungor ska ge mig sin ed och säga om mig. Endast i Herren är rättfärdighet och styrka. Till honom ska man komma. Och alla som varit förbittrade på honom ska blygas. Och så Jesaja 44, 22. Jag har utplånat dina överträdelser som ett moln, dina synder som en sky. Vänd om till mig, till jag har återlöst dig. Jublan i himla, till Herren har gjort det. Amen. Min Gud, när jag betänker vad du har gjort för mig, vad nåd du städs mig skänker, jag får ju allt av dig. Då blir jag hjärtligt glad och då lockas lovet fram. Jag tackar dig min fader, jag tackar dig Guds lam. Du döden för mig smakat, du mina synder bar. Och över mig du vakat i alla mina dagar. Vad hade av mig blivit om du ej handlat så? Om du ej nåd mig givit, jag måste i döden gå. Nu är jag redan salig och går till himmelen. Jag njuter fröjd otalig i Gud, min bäste vän. Han själv skall mig bevara, hans nåd är alltid ny. Och hotar någon fara, till honom får jag fly. O, skulle jag då sörja som har en sådan Gud? Nej, hellre må jag börja att höja lovets ljud. Ja, Herren vill jag prisa, hans nåd och trofasthet ska bli min nya visa ut i all evighet. I Jesu namn. Amen.
Endast i Gud har min själ sin ro, han är min fasta borg. Endast i honom jag trygg kan bo, under all nöd och sorg. Larma en fiender runt omkring, är jag av världen döm. Fruktar jag likväl för ingenting, då jag i Gud är gömd. Endast i Gud har min själ sin ro, han är min tröst, mitt allt. Endast åt Gud ut i ödmjuk tro har jag min väg befallt. Han är min klippa, mitt säkra hopp, ej skall jag vakna mer. Han är min hjälp under livets lopp, som mig ej överger. Saligt det är under livets strid hava sin ro i Gud. Härligt att sist få gå hem i frid, när han mig sänder bud. Endast i Gud hela dagen lång har jag mitt lugna bo, tills han mig hämtar från jordens tvång hem till sin sabbatsro.